Då säger jag välkommen till mina gäster, och det är då Elvor och Janne Olin. Och det hör man då, ni har samma efternamn, så ni är alltså gifta. Och det här kanske var en liten allvarlig inledning som jag höll här just nu, det här ordet. För det är lite omskakande egentligen att höra det. Och många människor vill egentligen inte höra det, att det ska vara liksom slut på allting. Men innan vi går in på det så vill jag ändå att ni presenterar det lite grann. Och vi börjar ju alltid med damerna, så Elvor, du kan väl berätta lite grann om dig själv och hur det kom sig att just du bekänner dig till den kristna tron.
Ja, jag växte upp i ett kristet hem. Mina föräldrar och min syster och jag. Och det gjorde att jag brukar säga så här, att jag har inget minne av att jag egentligen har tvivlat på att Gud finns. Att Bibeln är sann. Jag har inte haft anledning att tvivla, om man säger så, utifrån att Guds existens och så vidare. Så att jag växte upp med en tro, en självklar tro, och tog ställning för Jesus. Jag ville följa honom och bli frälst när jag var ungefär 7-8 år. Och växte upp i detta. Men senare i tonåren och så här, så ville jag inte direkt söka Guds vilja med mitt liv och så här. Och gick helt andra vägar, fast jag då hade min tro. Man kan säga så här, att det finns ju en liknelse som Jesus tar upp i Lukas kapitel 15. Som brukar kallas för den förlorade sonen. Och det var den yngre sonen i en familj där på en gård som stack utomlands och gjorde slut på arvet. Och behandlade sin pappa illa egentligen. Och så vidare, hamnade i hungersnöd och elände. Och sen återvände hem och fick upprättelse och förlåtelse. Det är ungefär så mitt liv var faktiskt. Mm. Och under de där 9 åren som jag brukar säga då, gick min egen väg. Så var jag mycket utomlands. Jag bodde i Israel i 6,5 år sammanlagt. Jag var i Australien och tågluffade en del och så här, som var ute och reste. Jag ville ha äventyr. Mm. Och visst hade man mycket roligt också. Man gjorde mycket som man hade gärna haft ogjort också. Men ett speciellt minne har jag från när jag var i Australien. Och då man kan säga att livet lekte. Vi var 3 tjejkompisar var där och det var mycket fester och som vi var bjudna på. Jag hade många kompisar och var ute på mycket kul så här, som vi tyckte då. Men helt plötsligt mitt i allt det där så upplevde jag en total tomhet och meningslöshet. Och jag bara liksom insåg att men det här leder ju ingenstans. Det här är ju helt meningslöst egentligen. Och så här kan jag inte leva länge, liksom hela mitt liv. Jag var ju ung och så vidare då, va. Jag var väl 26, 27, 28, någonting sånt där. Och så liksom vakna till över detta och börja tänka på just det att Jesus kommer tillbaka. Det vet jag ju. Jag visste ju det. Och jag varit livrädd, så att jag sa till Gud så här att snälla Jesus, vänta och kom tillbaka. Jag måste hem till Sverige och så jag kan förändra mitt liv och göra upp med dig ungefär. Och för jag visste att jag klarar inte av att förändra något här. Jag klarar inte av att ta det beslutet nu. Mm. Men jag visste att jag måste göra det. Och det var väl den liksom en stark vändpunkt där. Jag visste innerst inne att det, så här kommer jag inte fortsätta leva, utan en dag kommer jag välja. Och jag kunde aldrig välja bort Gud. Jag hade också sett mina föräldrars tro. Och det var också det som jag då längtade efter, det här radikala. Jag hade sett deras hängivenhet. Jag hade sett hur Gud svarar på bön. Hur han ledde dem, deras liv på fantastiska sätt. Jag fick se under, helande under. Min mamma blev helad från cancer bland annat. Flera tillfällen. Hon var nära döden. Och det är mycket sånt där som sätter spår. Ja. Så att jag kom tillbaka. Och precis som den förlorade sonen. Fast jag var en förlorad dotter kan man säga då. Och han fick ju förlåtelse och upprättelse. Och han fick ta på sig den finaste dräkten, står det. Ja. Liknelsen. Ja. Och det fick jag också göra. Och det var Jesu förlåtelse. Och uppleva hans kärlek.
Ja. Ja.
Och då handlade allt bara om Jesus. När jag kom tillbaka. Och så tänker man då. Tänk den där dräkten. Den hade funnits där hela tiden. Den fanns där, bara vänta. Mm. Men den här förlorade sonen där i liknelsen, han måste komma i ödmjukhet och komma i rätt förhållande till sin far. Och så är det för oss också. Jag fick uppleva, för frälsningen, när man verkligen 100% som det gällde för mig då, att det är allt. kapitulera inför Gud och säga, jag sa liksom, du får mitt liv, du får ta hand om allt, min framtid, allt jag är och har tillhör dig. Och det var ett viljebeslut. Det var ingen väldig upplevelse. Då när jag tog beslutet, det kan jag inte säga, för det var en ren viljehandling, ett viljebeslut.
Mm.
Men jag visste att det hade hänt, den där dagen hände något otroligt viktigt i mitt liv.
Mm.
En vändpunkt och någonting nytt och spännande hade börjat. Och så var det.
Ja.
Den finaste dräkten är Jesu frälsning, hans förlåtelse och hans kärlek. Ja. Men också att komma i harmoni med Guds vilja.
Ja.
För då börjar Gud leda och börja föra in i det han hade tänkt.
Och så vill jag säga då att du som inte alls kanske känner till de här berättelserna om den förlorade sonen och detta, så är det så här att den förlorade sonen bad sin far att få ut sitt arv. Och det fick han. Fadern tvingade inte honom att stanna, utan han fick hela arvet och så gav han sig ut. Och så levde han i utsvävningar. Men det är detta som Elvor här har pratat om, den nya dräkten. För när han kom hem igen, han kom som en trasa, gjorde han. Utblottat totalt. Och så kommer han till sin far som ser honom på långt håll och springer honom till mötes och tar honom sin famn. Och så får han den nya dräkten. Och de har en riktig fest för den här förlorade sonen. Och den hemmavarande sonen, han hade ju en bror som blev väldigt sur för att han tyckte att här har jag gått och kämpat och arbetat för dig, pappa. Och du har aldrig slaktat någon kalv till mig eller så här. Men då säger far, men allt mitt är ju ditt. Han hade ju inte tagit ut arvet. Allt mitt är ju ditt, säger han. Och det är så underbart detta att när vi kommer till far som en trase, så blir vi likvärdiga den hemmavarande sonen. Han säger ingen rangskillnad, utan han stryker ett streck över det gamla. Och så är vi fullvärdiga hans familj, kan man säga då. Och det är så underbart. Jag vill bara berätta det för dig som inte begrep riktigt det här med dräkten. Ja.
Jag vill bara tillägga det att som du sa innan, att du levde ett helt annat liv med att dricka och sådär.
Ja.
Men för mig var det ju så stort att Gud ville förlåta mig.
Mm.
För jag hade ju faktiskt gjort det medvetet. Jag visste ju sanningen. Jag kände till vägen.
Ja.
Jag hade växt upp med tron. För mig var det som den biten. Tänk att Jesus vill förlåta mig. Och ta emot mig. Och ändå såg jag under de där åren att Gud sökte mig. Och jag visste ibland att han vakade över mig.
Ja.
Jag hade änglavakt många gånger.
Vi har en samma erfarenhet, du och jag där, Elbor. För jag kom också från ett kristet hem och visste hela tiden. Och det är också så fantastiskt igen, för jag kände hela tiden Guds maning. Så när mina gamla kompisar då, när jag berättade för dem att nu är det slut med det här, så säger de till mig så här, det var lite överraskande för mig att jag har hört dig prata om Jesus förr, sa de, för det gjorde man på krogen, va? När man fick några glas,
ja.
Så kom ju detta, bubblade upp igen, va? Och det var märkligt med detta att när man hade varit barn och levt med Herren i en sån här kristen familj då, så lämnade aldrig det här tron egentligen. Lämnade den aldrig mig. Men jag visste att jag levde fel hela tiden. Okej, Jan, du sitter där också och ler. Och du, har du någon samma bild av
det? Ja, jag tänker på förlorade sonen. Så var det ju med mig med. Jag fick möta kärlek. Då tänker jag på Gud.
Ja.
För att jag kom ju in i droger och kriminalitet och så här.
Mm.
Jag levde ju då i Östergötland. Jag vet att vi har en del som lyssnar från Östergötland just nu.
Man hör lite grann på det att jag kommer
ja,
från Östergötland.
Det går inte att trimma bort Östgötskan. Jag försöker.
Nej, det ska du inte göra.
Nej, men jag hade ju kört stenhårt på droger och sådär. Så jag hade ju bränt min... Ja, jag hade ju självmordstankar och allt var mörkt. Och jag gick omkring hela nätterna. Var lite påtänd och gick på tabletter och sådär. Och liksom... Ja, det var ingen... Jag såg inget ljus alltså.
Nej.
Det var bara liksom... Jag kände bara dö liksom. Och sen helt plötsligt så en dag så sitter jag stilla på en parkbänk och funderar över att mitt förlorade liv så att säga, va. Och så kommer en röst så stilla och så mjukt. Så möter en helig Gud mig i den misären. Alltså det är det som är så fantastiskt med Gud. Du kan sjunka hur djupt som helst i synd. Och ändå var det inte den här rösten. Jag hörde en röst som sa, Janne, gå nu sanningens väg. Dig skall inte fattas. Och jag hade ju konfirmerat mig en gång.
Ja.
Så det var ju prästen, va?
Ja, ja.
Och jag gick bort till reabyrån där vi brukar få lite mackor och sådär och hjälp, va? Och där sa jag att jag måste få låna en bibel, för att jag tror Gud har talat till mig. Men det förstår jag. Hon trodde jag var, vad går han på nu för drog liksom. Men jag fick låna en bibel och så slog jag upp i Johannes 14:6. Och där står det att Jesus säger att jag är vägen, sanningen och livet, och ingen kan komma till Fadern utan genom mig. Nu är det här en jättelång berättelse, va? Och jag hamnar på Linneahuset.
I Göteborg,
ja. Och jag kunde ju ingenting om liksom, vad som står i Bibeln. Mm. Och jag glömmer det aldrig, för Roland Hermansson, han är pastor, han profeterade för mig. Jag tänkte, vad säger han? Men när han öppnade mun... Mm. Då kom det som en elektrisk ström genom hela kroppen. Jag visste att det var till mig, men jag visste inte vad profetia var. Men jag visste att Gud talade. Och då sa Gud så här att jag har, precis som Abraham räknade som rättfärdig inför mig, så har jag räknat dig som rättfärdig. Mm. Det var det bland annat då. Sen talade Gud om vad jag skulle bli. Det fattar jag inte då, men har Gud talat så kommer du aldrig ifrån där det sitter där. Och nu ser man hur det börjar uppfyllas. Mm. Alltså bara säga att rättfärdig betyder frikänd från dom. Och det är ju en härlig känsla att liksom få hänge sig åt en Gud som älskar oss människor, för han gör det. Mm. Men vi behöver Kristi blod däremellan. Och när vi tror på vad Jesus har gjort på Golgata och på blodet han gjöt, då flyttar han över den här vreden vi talar om förut. Mm. Så den finns inte mer. Han kastar våra synder, står i glömskans hav, kan vi säga. Ja. Och då kan Gud älska oss och vi kan älska han.
Precis.
Så
och det är så underbart det här med att kasta våra synder i glömskans hav, för att jag har svårt att glömma. Jag vet en del saker som jag, usch, jag och Morilla bara tänker på det. Men för Gud är de borta. Och det är, tänk på det du som lyssnar. Jag är övertygad om att det sitter någon här som har vuxit upp i ett hem där man har talat om Gud, men du lämnade detta för länge, länge sedan. Men du känner, precis som Elba gjorde, en oerhörd tomhet. Eller du också sitter där, du som kanske har blivit, kan man säga, skadad av allt detta när det gäller alkohol eller narkotika. Men du känner att det är en brist i ditt liv som är så, det är så stort så att du vet inte om du ska orka leva. Tänk att Jesus, han står vid dig när du hör detta. Han är där hemma hos dig. Du kanske säger så här att nu fantiserar han. Nej, det gör jag inte. För du förstår, Jesus, det går inte att fatta Jesus egentligen, men han är överallt. Han är nere i Brasilien, han är nere i, ja, uppe i Grönland. Han är överallt. Det är Guds ande. Han kommer som Guds ande och han kan vara hemma hos dig. Och du som har blivit berörd av det här första orden nu, fortsätt att lyssna, för jag tror att det här programmet ska väcka dig på något sätt. Och du kan få ta emot Jesus redan ikväll. Innan vi går in nu har vi hört era liksom, beskrivningar. Ni kanske ska nämna lite grann också att ni arbetar inom en speciell mission, eller hur man ska uttrycka det.
Vi arbetar i en mission som heter Bohuslänsmissionen, ja. Som fältmissionärer eller evangelister kan man säga då, för det är den uppgiften vi har. Så vi hjälper mindre församlingar, utposter. Först och främst, regelbundet är vi 4 mindre församlingar. Och sen besöker vi andra församlingar. Det är pingstkyrkor först och främst som vi är anställda av, för det organisationen är utifrån pingstkyrkor i Göteborg och Bohuslän. Ja. Så vårt arbetsfält är Bohuslän och Göta Älvdalen. Så det blir mycket olika slags möten. Vi predikar och sjunger och så här. Sen har vi musikcaféer och kafémöten av olika slag. I norra Bohuslän har vi ganska mycket bygdegårdsmöten, säger vi. Det är på bygdegårdar och Folkets hus. För att många vet, skulle vilja gå till kyrkor, men inte riktigt vågar. Mm. Och då har vi istället möten på bygdegårdar och Folkets hus. Det är mycket sång, önskesånger. Man får önska sånger och så här. Och så är det då kortare vittnesbörd. Då.
Bra.
Delgivning personliga. Mm. Så här. Och sen är vi också ute i skolor mycket med någonting som heter Bibeläventyret. Det är i mellanstadiet och det är en temadag i kristendom. Det är gjort för mellanstadieåldern då, 4:an och 5:an. Så att det är mycket spännande som händer en sån dag. Då får man gå igenom hela Gamla testamentet en hel dag med en klass. Mm. Eller hela Nya testamentet. Kommer vi tillbaka i 5:an och har Nya testamentet och Gamla testamentet i 4:an. Och då får man höra alla kända bibelberättelser kan man säga.
Det är mycket det att tugga på.
Ja, det är det. Ja, så det är vi i många skolor och så är vi också varna för droger en del. Då är mycket utifrån hjärnas bakgrund och så.
Ja, ja. Får ni se någonting hända om man säger att människor, som vi säger, blir frälsta?
Jo då, det händer ju allt för sällan. Det vill man, ja. Man önskar det skulle hända.
Men har det hänt någonting på något nyss eller?
Ja, det gjorde det faktiskt. Ska jag berätta? Eller det, jag pratar på. Det hände faktiskt för, det är väl nu kanske snart en månad sedan tror jag. På ett äldreboende vi var. För det är vi också regelbundet. Och hade en enkel andakt. Där har vi varit många gånger. Ett antal år. Och det var ganska struligt den här torsdagen. För de hade missat, eller det blivit någon miss. Så att det var inte pålyst eller annonserat där på hemmet. Så att vi fick springa omkring där på avdelningarna och försöka få ihop de som kunde komma väldigt snabbt där då. Och sen de övriga som brukar vara med, eller den som framförallt brukar vara med på de här samlingarna, låg på sjukhus. Så att det var bara Jan och jag. Men vi fick ihop i alla fall ett gäng där. Och där är en man som är väldigt trevlig, brukar åka dit tidigare för att sitta och prata samtal med honom. Han tycker om att sitta och samtala och så här. Och under tiden så hände något märkligt under andakten. För jag råkade titta på den här mannen. Och vi har väl inte upplevt kanske någon sån öppenhet för tron och för Gud och så där tidigare. Men den här dagen, den här stunden, så ser jag i hans, jag såg att någonting hände. Alltså, jag såg in, det var som någonting inifrån, hela hans utstrålning förändras när han lyssnar på evangeliet, alltså. På om frälsning, om Jesus. Och både Janne och jag hade enkla, det vi sa enkelt om frälsning och så tron på Jesus. Jag sa lite om när en sång vi skulle sjunga. Och när jag tittade på honom så såg jag alltså hur tron föddes. Det var helt häftigt.
Ja, och jag tänkte, det
jag upplevde det istället.
Mm. Ja.
Jag kommer så till det.
Jag såg inte det 11 år så, men jag upplevde det. Men jag får berätta vidare.
Ja, okej.
Ja, nej, för jag stod där och tänkte jag. För jag såg alltså en sån förändring i hans ögon, i hans utseende. Så jag tänkte, Jesus, vad du är underbar. Det kan bara du göra, alltså.
Mm.
Det var som Guds kärlek, riktigt så här. Drabba honom. Och så tänkte jag för mig själv, idag ska vi fråga om vi ska be tillsammans. Man vill bekänna Jesus och bli frälst, helt enkelt. Och direkt när andakten var slut, då kom Janne till mig. Du, vi måste visa fråga om inte han vill bli frälst. Då sa han det här mannens namn då. Ja, sa jag. Janne visste inte vad jag hade sett och tänkt.
Mm.
Janne kände detta väldigt starkt då. Mm. Så att Janne frågade han då. Han hjälpte han till hans lägenhet och han ville bli frälst.
Ja.
Det sa han. Och då han sa, Janne, det har ingen frågat så direkt förut. Han och så. Men vi gick till hans lägenhet där och så bad vi tillsammans.
Ja.
Det var härligt.
Du såg rätt och du kände rätt.
Mm.
Det
var
underbart. Det är så här, mina vänner, att Jesus ska komma tillbaka. Och jag berättade för mina vänner att det var någon i någon församling som mötte en ung flicka. Hon var väldigt ung, var hon. Och när någon pratade om att Jesus skulle komma tillbaka, så sa hon förvånat, ska Jesus komma tillbaka? Det hade tydligen på något sätt gått henne totalt förbi. Och jag vet inte, men jag har en känsla, ja, det är inte bara en känsla förresten, för jag vet att det faktiskt talas väldigt lite om detta i våra kyrkor och församlingar. När jag blev frälst, det var 1967. Eller jag blev egentligen frälst som en ung pojke när jag var 12 år. Det var 1951. Och även då kommer jag ihåg, och även när jag blev frälst 1967, att vi ofta tog upp just detta ämnet att Jesus skulle komma tillbaka. Och jag kan säga så här, att många gånger var det så här att vi hade vissa veckor då vi kallade evangelister till våran församling. Och då var det möten klockan 12 på dagen från onsdag och klockan 19 på kvällen, eller 19:30 tror jag det var. Och då körde man det ända fram till söndagkvällen. Och alltid på söndag förmiddag var det nästan jämnt att man tog upp just det ämnet att Jesus ska komma tillbaka. Det var nästan som ett standardprogram, kan man säga, när det gäller de här evangelisterna. Du som inte vet eller förstår detta, jag ska bara läsa just ifrån apostlagärningarna innan. Det är ju att Jesus, han har uppstått från de döda, det vet du säkert. Han blev korsfäst, han blev dödad för våra synders skull. Han blev lagd i en grav, men på tredje dagen så blev han uppstånd. Alltså, Gud väckte upp honom från de döda. Han blev levande och de första lärjungarna, de fick se honom, de fick se hans händer, hur märkena var. Så det var verkligen Jesu kropp som blev uppstånden. Sen var det så här, så står det från Apostlagärningarnas första kapitel och sjätte versen. Är det Jesus som är i centrum är och lärjungarna är omkring honom, så står det. När de nu var samlade frågade de honom, frågade de Jesus. Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem. Det inte är sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem, och de sade: ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus, som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni ser honom, som ni har sett honom fara upp till himlen. Och jag stannar där. Ja, mina vänner, det här är ju en klar, ska vi säga då, sanning som står i Bibeln, och det står på många ställen, att vår Herre Jesus Kristus som har frälst oss, det står att han sitter nu på faderns högra sida om han har gått för oss, men han ska komma tillbaka hit till denna jord. Och när han kommer så är det till en jord som är sargad av krig och våld och allt möjligt. Kan ni berätta, jag vet inte vem jag ska vända mig till här, hur ni ser på den här frågan och vad ni tror om tiden och detta nu?
Jag kan ju börja med att berätta då att vi har ju rest väldigt mycket i Sverige. Och så här som förkunnare, vi har besökt tror jag 260 olika pingstförsamlingar och predikat. Och det var när vi reste, det var på 90-talet vi började då. Och då började vi få profetiska budskap från människor som inte kände oss. Att vi ska varna för ändens tid och vad som kommer och allt så här. Vi fattar inget då, men så är det ju, kallelsen man får, den vandrar man in i. Och nu har ju vi, jag vet ju att det är många som kommer att lyssna här från våran hemsida då, www.elvorochjanne.se, som vi startade första gången i juni 07 på Herrens tilltal. Och i maj 09 så blev det en häftig förbättring av den sidan genom att en truckförare upplevde att han skulle göra en hemsida åt oss.
Jaha.
Kom för honom och det var ju bönesvar.
Var det en truckförare, sa du?
Ja, en truckförare. Han körde truck på Ikea och helt plötsligt upplevde han att han skulle göra en hemsida åt oss. Och han mejlar och det var ju bönesvar alltså.
Ja, underbart.
Och då började vi skriva ner olika saker. Och Gud han sa bland annat att jag kommer att tala till er genom drömmar och syner. Ja, det lät ju spännande.
Det var till er personligen.
Ja. Jag kan ju säga att något som vi bara måste berätta, det var att vi söndags nu, alltså det var ju judiska helgdagen Yom Kippur, började ju på söndagkvällen då.
Ja. Då skulle vi ha, försoningsdagen.
Eller försoningsdagen då, heter den. Och då fick Elvor och jag en syn som jag tror, eller vi tror, handlar om att Gud vill varna oss för att ändens tid håller på att ske. Han varnar oss alltså att Jesus kommer att komma tillbaka. Och synen handlar om att vi fick ju två delar.
Varsin del.
Varsin del. Elvor får se ett... Vad fick du se, Elvor?
Jag såg ett timglas.
Och det handlar om tid.
Tiden är kort. Eller tiden.
Tiden är kort.
Är nära.
Och jag fick se en ljus gestalt räcker ut en våg. Och ni vet ju, om ni läser Daniels bok, det handlar om dom. Du är väg på en våg och befunnits väg vara för lätt. Dom står ofta, eller våg står ofta för dom. Och när vi berättade här för varandra, då blev det ju väldigt starkt att tiden är inne för domen. Och sen när man vaknade, jag tror det redan börjar de här jordbävningarna redan på söndagkvällen. Redan på söndagkvällen så började alltså
de här jordbävningarna.
Och innan vi åkte hemifrån, det började ju med en stor, det var ju på 8,3 va? den där nere första
Indonesien där,
amerikanska Samoa.
Samoa var det, ja.
Och sen fortsatte det 7,2. Och ska vi ta det där med jordbävningarna först, ja, så står det i Lukas 21 så här. Alltså, Jesus han kommer ju inte att lämna oss utan tecken när han kommer tillbaka. Och ett av tecknen ska vara jordbävningar. Det står så här i Lukas 21 och 11. Det ska bli stora jordbävningar. Svält, pest, från den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken ska visa sig på himlen. Vi hinner inte lägga ut allt, men pest, alltså sjukdom. Ni vet ju den här svininfluensan som drar över hela jorden och alla dessa jordbävningar. Alltså bara, jag var inne och tittade nu på mina hemsidor då innan vi åkte hit, så såg jag att till och med idag kom det två jordbävningar. Det kom en nu i Taiwan på 6,3, förut av en mindre på 5,0. Och nu har alltså Kalifornien haft, hur många var det nu, 400 jordbävningar på 7 dagar.
Du menar detta?
400 jordbävningar tror jag det var.
Ja.
På 7 dagar.
Ja.
Och amerikanska experterna säger att här håller det på att ladda upp till något stort. Och det kan man ju förstå. Så man är ju rädd för vad som ska hända där nere i Los Angeles. Och
ja, det är alltid Los Angeles man tänker på.
Ja,
att det
lär ju hända. Och San Francisco då.
Och San Francisco, ja, just
det. Den stora förkastningen ligger där nere. Vi har ju åkt förbi Andreas förkastningen ligger nere, där nere.
Okay.
Så man är ju rädd vad som ska hända med människor. För det är ju...
Och detta menar ni alltså att jordbävningar har funnits nästan alltid, men alltså, har de ökat?
Ja, det har de.
Det är man överens om.
Ja, de har ökat. Om du går in, det finns ju sidor man kan gå in och titta på, och frekvensen har ökat. Det har de.
Det är det jag tecknet. Men detta med som du såg ett timglas, säger du. Ni har alltså fått en kallelse från Gud. Och kan jag bara få, hur ser man en syn? Ser man den som en projektion på en duk, eller kommer det bara inuti, eller hur kan man förklara det? Ja, för det sitter säkert folk och undrar.
Ja, precis. Ja, det kan jag säga, det kan vara olika. Du kan se en syn som en bild. Sen, jag vet inte om vi hinner gå in på det, men vi fick en gång en kraftigt tilltal alltså. Så vi har ju sett samma saker som den här... De skrev ofredstider. Vi har ju sett ett militär anfall över Göteborg. Då fick vi det som en levande videofilm i vårt innersta. Båda två på en gång, så det råder liksom ingen tvekan om. På två eller tre vittnens utsago ska ju allting avgöras.
Ja.
Då var det en videofilm, men det händer inte ofta.
Nej.
De gånger jag har fått någon syn eller bild så ifrån Gud har det alltid varit för mitt inre. Jag har varit i bön. Jag kan säga allt det har varit så.
Sen kan man ju få också av Gud tilltal, alltså i ord. Och jag kan väl säga då i det sammanhanget, som vi ändå har uppe i det här ämnet, att en del av mina vänner känner till detta nu, men många har inte hört det då, att det, jag tror det är för 2 eller 3 veckor sedan nu, så vaknar jag en tidig morgon, klockan var 4:30, och jag kan inte somna om. Jag tänkte jag kan inte gå upp nu och så där, va? Jag skulle göra lite grejer på dagen, men jag kunde inte somna om, så tänkte jag ska gå upp och dricka lite juice. Så jag steg upp ur min säng och så gick jag då genom en hall, och precis när jag kom i hallen så kommer det 4 ord till mig: stör inte, vi sover. Jag tänkte, vad konstiga ord jag fick här, tänkte jag. Jag gick där och så gick jag till kylskåpet och öppna, och stör inte, vi så. Jag tänkte, vad är detta för konstigt? Ja. Så gick jag och la mig och tänkte, jag måste somna av. Men så kom de här tankarna, men det är väl det att alla, jag är ju alldeles dödsdjur, bor jag i ett stort hyreshus i Högsbo. Och det är väl det, det blir väl någon association till det, att alla sover och sådär. Men så kommer det klart som kristall så här: nej, det är inte ditt hyreshus gäller, utan det är som om det vore små osynliga skyltar på många kyrkportar i detta land och i denna stad. Stör inte, vi sover. Och jag blev så omskakad när det kom, och så låg jag där och grubblade över detta. Ja, så tänkte jag det. För att då hade jag kan säga Bent Isaksson, och vi har haft radioprogram, och jag var så inne i detta här med de här tiderna vi lever i nu. Och så har vi kommit överfund med både Bernt och jag och flera andra att vi talar inte om det i våra kyrkor. Och det är precis som man säger så här: stör inte nu, vi sover alltså. Och då står det faktiskt här i Bibeln om de 10 jungfrurna att det står då om oljan, att fem hade olja i sina lampor. Så det kan man väl säga så att oljan har alltid betecknats den heliga ande. Och det är de som har en levande tro på Gud och inte bara är som vi säger namnkristna. Och de fem andra, de trodde de var kristna, de hade sitt namn skrivet i en matrikel, men det var inte mycket mer än att man kunde vara med i en kör och sjunga, men mer var det inte. Alltså var det så här som skillnad. Men vad står det om alla tio? Jo, det står faktiskt att alla sov. De var sömnaktiga, alla tio. Men de vaknade. Och då var det fem stycken som var redo för det som skulle hända. Anskriet hörde, står det. Så att det var ett tilltal jag fick. Ni har fått drömmar, ni har fått syner. Mm. Och Jesus talar till sitt folk idag om detta. Och då kan jag också nämna det här. Nu är det inte jag som ska tala, det ni. Men jag säger det jag ska säga först, så får ni sen fylla på er. Och det är att vår ordförande Rolf Johansson, han fick för 2 år sedan ett budskap ifrån Herren personligen, som han skrev ner direkt på en A4. Som alla vi som sänder radio, alltså som sitter där vid Radio för Gospel, fick den här lappen. Och det är just detta, Jesus manar oss i Radio för Gospel att vi ska nämna detta i varje program, att tiden är kort och att Jesus kommer snart. Så vi tror nu detta, att vi lever i en mycket speciell tid. Kan ni säga någonting om det? Om den här tiden vi lever, jag vet inte var vi ska börja, för det är ett jätteämne det här, men ni får fria händer, om man säger nu, att ta upp det ni känner för det. Mm. Och så spelar vi en sång snart och så fortsätter vi.
Jag tänkte bara kort nämna detta med när jag sa att tiden är inne för dom, att det här kan uppfattas på olika sätt, men Bibeln talar ju om att också att Gud dömer. Ondskan är väldigt stor i vår värld, men det är ju så att när Gud tillåter sånt här hända, mycket som händer, mycket av katastrofer som händer, väldigt mycket av det, miljön och allt detta, det är ju vi människor som orsakar. Det är våran girighet och allt detta. Men när Gud tillåter domar, då är det framförallt för att väcka oss. Mm. Det är ju det, va? Att han vill alla människors frälsning. Vi vet att inte alla blir frälsta, för Bibeln säger ju klart och tydligt att alla kommer inte ta emot. Mm. Men att så många som möjligt. Och att det är för att väcka människor, för att Gud älskar varje människa och vill rädda varje människa. Så att det är för att väcka oss, att vi ska vända oss till honom. Det är därför han tillåter det.
Precis.
Men också som du sa i inledningen här, att det är för att ondskan och våldet är så
ökar. Jag
tänkte bara lista upp lite för den som kanske inte är så känner till så mycket om det som händer idag, som vi ser i Bibeln är förutsagt. Väldigt, väldigt mycket, men de kanske några av de stora grejerna som händer idag som går i uppfyllelse innan vi går mer kanske in i vissa saker. För det första är då att judarna fick tillbaka sitt land 1948. Det var ju ett stort tidstecken. Mm. Många då trodde att Jesus skulle komma snart,
ja,
det vet vi.
Det kom ihåg.
Men det var ju också många profetier som inte då var uppfyllda. Det vi ser idag, det är... Man kan säga att det är som ett pussel, det profetiska. Men det vi ser idag, det är att alla, på alla områden, ser vi att det ena efter det andra börjar och liksom ta form. Det som Bibeln har förutsagt, det Gud har förutsagt i sitt ord, tusentals år tillbaka. Sen att Israels land ska blomstra och bära frukt, det står också i mycket profetier om. Det har ju pågått i många år nu.
Kan man säga så här, Elbo, då, att innan 1948 Israel fick sitt land, det var inte så mycket med frukt och sånt här då? Eller blev
det var det inte.
Det blev en förändring.
Oh ja, det blev det ju.
Du var ju där nere, Israel och MTV.
Ja, jag var där många år på 80-talet då, ja.
Ja.
Mm. Så att det är ju mycket där och mycket som har gått i uppfyllelse exakt av det profetiska ordet i Bibeln eller Israel. Och det är ju mycket centralt i Bibeln. Det som håller på nu, det är ju att man vill dela landet i Israel. Det säger Bibeln också faktiskt i Joels bok i Gamla Testamentet. Vi kan ta upp det kanske mer sen. Räkna upp några sådana här stora profetier nu som pågår. Och det står om, Bibeln talar om en fred, en falsk fred som inte kommer att bestå. Därför att motiven är felaktiga. Och det står också att alla folk kommer att vända sig mot Israel och Jerusalem. Det står om ett anfall ifrån Gog och ett antal länder. Och Gog, det pekar på Ryssland. Gog är ju en titel egentligen. Gog i Magogs land, alltså, det står ju tydligt och klart i Daniels bok.
Det var ju många, alltså, för att tala med Ryssland då. Ja, det var många som hade väntat att häva Sovjetunionen, den fanns. Det är de som ska anfalla då. Sen när det brakade ihop det Sovjet, alltså nästan hela deras armé blev bara skrot, om man säger så. Så tänkte man, har vi tagit fel här nu eller så här, va? Men nu ser man ju att det är ju en av de starkaste arméer som finns på jorden.
Jag ska bara lägga in en grej innan jag åkte hemifrån. Det kommer ju på våra nyheter imorgon.
Ja.
Så står det alltså att Ryssland plus 4 före detta sovjetrepubliker tränar aktivt militärt i Kazakstan.
Aha.
Så den som har varit med och tittat på Rysslands uppbyggning den senaste tiden börjar förstå. För det står att Ryssland ska rusta de här länderna i sekel 38. Så att här är det grejer på gång.
Ja. Och det handlar ju då också om att, jag tänker många gånger sen när vi är inne på ämnet Israel, att det är så märkligt hur fiendskapen är utbredd mot Israel. Alltså även i Sverige och ja, vilka länder som helst, även om vi säger att vi håller ofta sig på att Israel är det enda demokratiska landet där nere. Va? Det är demokrati de håller och det berömmer vi dem för. Men sen så menar jag detta, att så fort då vi kan säga när de blir beskjutna, så är det bara, de haglar ibland in sådana här raketer. Och det är ingen som säger ett ord om det, men så fort Israel då går till motangrepp, va, så blir det fruktansvärt. Och det är klart att man får se bilder då, va, om stor förstörelse och detta. Det är hemska scener, visst är det det. Det tycker det är ingen annan som tycker, men man förringar detta, eller vad ska jag säga, man tycker att Israel inte ska få försvara sig. Jag tycker det är så märkligt. Jag såg det till någon här, tänk om Norge bara som ett exempel bara skjuta in på oss. Skulle vi sitta där bara och säga, nej men sluta nu. Nej, naturligtvis hade vi till slut gått till motangrepp.
Precis.
Nu hörde jag så här, va, att det är ju en israelisk soldat som har suttit i fångenskap i ett antal år. Och man har inte hört någonting ifrån dem, va? Nu har Israel lovat att släppa 15 stycken fångar palestinska fria mot att de får se en film av denne fångar, bara för att se bevis på att han lever. Och det är sådana konstiga proportioner. De får nästan offra hur mycket som helst, så får de en liten gnutta tillbaka bara.
Precis.
Men ändå så kritiserar man Israel hela tiden. Och det ligger i tiden, alltså detta, att de ska gå emot Israel.
Ja, det gör det.
Och bara säga det, att nu i FN så var det första gången som Amerika, de har ju varit för, nu vänder de sitt tal och säger att Judén och Samarien är ockuperat territorium.
Ja,
sa man nu alltså. Så nu har till och med USA börjar vänt sina tungor då emot landet Israel. Och det är inget roligt tidstecken. Se hur, för Bibeln säger ju helt klart att länderna kommer att vända sig emot Israel. Det är tidstecken, tyvärr.
Ja.
Så är det ju det.
Ja, mina vänner. Vad har du att säga om detta med det ekonomiska läget i världen och så här? Och du hade lite papper där om David Wilkersons profetia. Du får gärna ta det, Jan.
David Wilkerson, han skrev ju en bok som hette Synen. Jag tror den skrevs 73. Och när jag blev frälst då, 89, så kom jag ihåg hur Lennart Pettersson, han är ju pastor i Kungälv nu, han höll den där boken och läste ur den och sa, det är som att läsa dagstidningarna, sa han, och läsa den här boken. Alltså David Wilkerson, han får ju ta emot uppenbarelsen från Gud om vad som ska komma och ske. Och det står i, för ni som undrar om det här är konstigt, så står det faktiskt i Nya Testamentet att anden ska visa er vad som komma skall. Står det i, är det Johannes 16 tror jag det står i. Men nu ska jag citera David Wilkerson ur Stöt i basunen som han skrev 1987, och då var det ju blomstrande år.
Ja.
När han skriver det här, så skriver Wilkerson, jag citerar här då. Innan den verkliga förintelsen inträffar så kommer mindre förödelser att inträffa. Och lyssna nu. Oljefälten i Mellanöstern kommer att brinna. Och röken kommer att stiga upp både dag och natt mot himlen som en varning för det som ska komma. Och det vet vi ju, hände ju när Saddam Hussein tände på, jag vet inte, mellan 700 000 oljekällor någonstans. Vidare skriver Wilkerson: snart, mycket snart, kommer vi att bli indragna i en ekonomisk mardrömskris. Amerika kommer att ställas i en tid av masshysteri där banker slår igen och finansinstitut går omkull. Jag läste nu på hemsidan att det var 97:e banken i år som gick omkull. 97:e banken, förutom alla stora finansinstitut som vi vet har gått i konkurs då. Till slut, säger Wilkerson, så kommer det ekonomiska systemet inte längre gå att styra. Guld och silver kommer att förlora sitt värde. Ja, du kan gärna fnysa åt det här, men den fruktan som vi har förträngt om en fullständig kollaps blir snart en tragisk verklighet. Vår ömtåliga välfärd kommer att spricka, och snart så kommer även den mest optimistiska att förstå att det inte längre går att förhindra en fullständig kollaps. Politikerna blir förstummade när de förstår att de inte längre kan stoppa denna vansinniga utveckling som kommer att sluta i kaos. Affärsmän och ekonomiska rådgivare blir förskräckta över de konsekvenser det här kommer att få. Men den stora förintelsen kommer efter Amerikas ekonomiska kollaps. Och Wilkerson har fått rätt i många, många saker kan jag säga.
Ja.
Och det skulle förundra mig om man inte skulle få rätt i det här också, för det skrevs ju långt innan den här ekonomiska krisen som vi ser början på då. Och ja, vi får förbida och se vad som händer, men
ni
förstår att skulle det här ske så skulle ju Sverige ganska snart dra sig in i en ekonomisk mardröm. Och det gäller ju att ha sina fötter på en klippa som heter Kristus.
Amen.
Som aldrig vacklar. Eller, och han har lovat de som tror på honom att han ska vara med oss alla dagar, än till tidens slut. Så han håller att tro på.
Ja, du Janne, det du läser här nu om denna kollaps, vi har ju sett att det har gungat ganska rejält nu över hela världen kan man säga då, va? Och det har ju varit en av de största krascherna sedan 30-talet. Många arbetslösa är det idag. Nu säger man så här att nu bör det ljusna, nu bör det gå upp igen, och jag vet inte, jag har en känsla av att det här är bara en liten våg uppåt för att det kommer att braka. Jag vet inte varför, men jag har en känsla, säger jag. Jag har inte fått något tilltal av Gud. Men när jag läser i Uppenbarelseboken så står det bland annat så här i Uppenbarelseboken 18, just om det här som ska hända. Och så står det: vi över den stora staden där alla som hade fartyg på havet blev rika genom dess rikedom. Så står det: på en enda timme har det blivit ödelagd. Har den blivit ödelagd? Gläd dig över den, du himmel, och ni heliga och ni apostlar och profeter, till Gud har dömt staden och skaffat er rätt, står det. Alltså det står också, när man läser mer här, att affärsmännen står där förtvivlade, för de har massor av varor och ingen köper deras varor längre. Alltså det är en fullständig kollaps i den ekonomiska världen. Så att det som Dave Wilkerson skriver här, va? Vi har sett liksom en förordning bara av det, för det stora har inte hänt egentligen ännu, men jag tror att det kanske ligger ganska nära i tiden, jag vet inte men.
Och detta som hände World Trade Center i New York var ju, kan man säga, en varning, för det var ju faktiskt det som hände, och jag minns att jag tänkte direkt på den där versen, och de sa bara på en timme så föll tornen. Det var många, förstod man ju, som tänkte på just den där bibelversen. Det var som ett tecken på något sätt, va? Så här snabbt.
Så kan det,
kan det gå.
Just det. Ja,
och det är som alla säger idag. Alla säger samma sak, att det är pengar som styr allt. Så är det i vår värld.
Det talas ju då också om en som ska träda fram på arenan och ska lösa alla problem. Vi vet ju inte vem det är, men det handlar om antikrist. Alltså han är emot allting vad Gud och Kristus sätter. Ska vi komma in lite på detta nu när det gäller, jag vet att Bernt Isaksson talar om interreligiös verksamhet, alltså man kommer alltså få en som ska träda fram, och han blandar ihop alla, ska vi kalla det för religioner, och han sätter sig liksom på, kan man nästan säga, Guds plats, den här personen, han heter Antikrist då, kallas han för i Bibeln. Har ni någonting att säga om detta? Kan man se några tendenser åt det hållet, att det det med Kristus, det kan man ha, men man ska också säga att de andra har lika stort värde i de andra religionerna.
Ja, det är ju en trend som vi ser ganska tydligt. Vatikanen samlar ju stora mängder interreligiösa samlingar, och det gör ju även, det heter ju Alliance of Civilization, FNs gren. Och det man säger, det är väl ungefär så här att man samlas för att, och något som man är emot, det är extremism. Nu ska du höra vad jag säger här, för vad de menar med extremism, det är egentligen att ingen religion får säga att man har enda sanningen. Så om du tror att Jesus Kristus är enda vägen till Gud, då kommer man kanske att hamna under deras extremismtänkande då, va? Men annars så kan vi ju se det här genom att gå till Uppenbarelseboken 13. Där ser vi ett system ta form i Uppenbarelseboken 13. Och nyss vet vi att FN har startat något som heter, eller G20 har ju fått auktoritet, kan man säga, av Förenta Nationerna att upprätta regelverk och så här, va. Och där kan du se ett vilddjur, Uppenbarelseboken 13, med 10 horn och 7 huvuden, och på sina horn 10 kronor. Och sen kommer ett annat vilddjur lite senare. Och då står det att det här ska råda i 42 månader. Och det är detsamma som 3,5 år. Och går du till Matteus 24, när Matteus talar om den stora vedermödan, så ser du att det ska också vara 3,5 år. Det är bra hemsida man kan hänvisa till, för vi har allt det här nedskrivet. Men där ser man att det kommer ett system som är både politiskt, religiöst och ekonomiskt. Och alla som har varit med i utvecklingen av det här, man talar ju mer och mer om en ny världsordning, det kanske du har hört, Ove. En ny världsordning. Och om man ska se detta, så handlar det ju om tre saker, va? Det handlar om politik, och det handlar om religion, och det handlar om ekonomi. Och det ser ut som om FN är det som liksom pushar på, va? Att allt ska upp i FN och därifrån styra. Så vi kommer att få en världsregering, säger Bibeln. Och därifrån kommer det att komma en man då, som har lite makt och så här. Vi ser ju hur EU nu, det var ju val, va? De gick ju igenom. Nu ska det bara till lite formaliteter med Tjeckien och så här. Sen har vi en pyramidstruktur där man kan säga att Sverige har förlorat sin makt egentligen. Utan makten förflyttas uppåt i pyramiden, va?
Talar de inte om en president?
Jo, precis. Och det, Tony Blair ligger väl ganska bra till då. Och utifrån, och ska man gå till Bibelns profetier, så står det ju i Daniel 9:26-27, så kan man nästan se där att han kommer att vara europé. För han ska komma av det folk som förstör templet, står det i 9:26, tror jag, va?
Alltså, och det är ju
romarriket, alltså.
Just det.
Templet,
och det var det gamla templet då som
just det, år 70, som Jesus talar om där.
Det är så oerhört mycket saker, alltså, så att gräsan går runt i huvudet här på en del kanske. Men jag tror att alla ser ändå det som ni nämner här, att det är ju det som börjar hända nu. Och jag tänker ju då på det som hände för någon vecka sedan, när det var det här stora rånet, vet ni, när det var många hundratusen, eller var det många miljoner som de tog genom en helikopter och så här. Det var ju en mycket märkligt historia, hela detta. Men jag tänker att det är ju naturligtvis sådana här saker som händer. Alltså, det blir ju mer och mer, kan man säga, kriminalitet när det gäller på det ekonomiska området. Hur människor då lurar till sig pengar, va? Och detta med bankkort och det här, det är snart en saga blott, va? För att det är osäkra saker. Man kan kopiera, och man kan göra precis nästan vad man vill, och glänsa våra bankkonton. Och det vill ingen människa, utan man kommer med glädje ta emot ett nytt system. Det är jag övertygad om. Som ska liksom säkra mina pengar. Och det systemet står ju omtalat då om. Vi vet nog alla här kanske, två som lyssnar, att man ska få ett märke på sin hand eller på sin panna, så det. Och det är något väldigt som jag tänkte när jag var nyfrälst. Jag tänkte, hur ska detta gå till att ingen kan köpa eller sälja utan det där märket? För jag menar, det är svarta affärer och var alltid människor har på mig. Och hur ska man få kontroll på vända människorna? Det här är helt omöjligt. Men då kommer ju denna sak in att det blir ett elektroniska pengar. Alltså det finns inga pengar längre ute i marknaden, utan allting är elektroniskt. Alltså det är bara siffror egentligen som man får in på sitt konto. Ett värde alltså i siffror. Och det gör det att man kan faktiskt inte fuska längre när det gäller detta. För de har kontroll genom detta märke. Och det är ju väl det här som man nu ser, ett chip som man kallar det för.
Precis.
Som man ska få kanske injicerat i sin hand. Och så är det så, jag hörde faktiskt talas om det. För då var det någon som sa, de som inte har någon hand då, eller de som mister sin hand, ja men då sätter man det i pannan, för mister man huvudet så är det ju ingen, då är det ju då behöver man inte märket längre. Alltså, det blir alltså i pannan också då ett märke.
Det vi talar om här med chippet och det, då har man ju kommit så långt fram så egentligen räcker det med en tatuering idag med ett bläck som innehåller alltså en RFID. Det handlar om en radiofrekvens. Och jag vet att Manchester United blev erbjudna att sätta chip på alla sina spelare för att man skulle kunna se hur mycket de sprang, hur mycket pulsen var på, för att kunna göra bättre taktik helt enkelt, va? Från rymden då genom en satellit. Och EU har redan tagit fram en satellit som heter Galileo-systemet. Och det är framtaget för att så småningom transferera kontantlösa pengar. Så systemet ligger redan där. Och jag läste något helt otroligt. Kommer det snart så de har försök i England att märka bilar med detta chip. Och sen har du ju hastighetsbegränsningar då, så böterna dras direkt ur plånboken om du kör förbi en sån kontroll.
Oj, oj, oj.
För att du har alltså konton kopplade till det här chipet. Alltså det här är ju något som är bara på testen, men man ser hur långt man har kommit när det gäller detta.
Med bara en enkel liten mottagare så kan man positionsbestämma en individ på en meter precision från den här satelliten Galileo. System, det är ju 30 satelliter som är i detta. Men allt det här, precis som du säger med kontantlösa samhälle, det har Bibeln förutsagt. Problemet är att det kommer att leda till en kontroll. Fullständig kontrollsamhälle. Det är det som är otäcka. För det låter ju bra, det är mycket kriminalitet och det finns mycket fördelar, det låter säkert och så vidare. Men det leder alltså till en kontroll. Fullständig kontroll. Sen förstår vi av Bibeln också det här, det varnas för det här märket och att ta det. Att det är detsamma som att det är detsamma som att förneka sin tro. Så att det är klart att det kommer ju att bli att det handlar om tron. På något sätt kommer det vara förknippat med tron.
Ja. Tydligen.
Det är det. Det handlar inte bara om pengar och det, för vi har ju kontokort säkert varenda en. Så att det är inte något problem idag, men det kommer att leda till det.
Och det står ju faktiskt att vi ska inte ta det märket på oss.
Nej, precis.
Så jag vet, jag och Bernt Isaksson vid ett samtal, vi hade ett program här och jag sa just det, hur ska vi då kunna leva? Men han sa, vi ska inte bekymra oss för det, för att Herren har gjort under förr och han ser till oss. Han har alltid
löften.
Det finns många löften. Det finns många löften i Bibeln.
Elia fick mat och korpar och Jesus han utspisade 5000 män förutom kvinnor och barn av par bröd bara och så här. Så att vi ska väl inte bekymra oss för det, utan när den dagen kommer så löser Herren.
Det gör han.
Ja, det är saker det här som kan man verkligen skaka om oss. Ja, mina vänner. Vi har pratat lite grann här under sången och det var detta om tecken i månen och stjärnor. Vad säger du om det?
Ja, det tycker jag är starkt. Jag har ju pratat på ett tag här, men första Mosebok 1 och 14 kan du läsa 11 år. Det är spännande saker här.
Jag tänkte först faktiskt läsa från Uppenbarelseboken också, först vi pratar om sol och måne. Det står i Uppenbarelseboken 8, vers 12. Det är olika händelser som sker i den yttersta tiden, tecken, och det är sju basuner bland annat som berättas om där. Den fjärde ängeln blåste i sin basun. Då träffades en tredjedel av solen och en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna, så att tredjedelen av dem förmörkades, och dagen förlorade tredjedelen av sitt ljus och natten likaså. Och när det handlar om miljöförstöring så skrev New York Times, har skrivit det här, att solen har minskat sitt sken på jorden med 10-37%.
Mm.
Det är till exempel i Hongkong. Från 1950-talet till 1990-talet.
Ja, så.
Och säkert kanske ännu mer nu då, idag. Planeten jorden har blivit mörkare. På en del platser är solskenet redan en tredjedel mindre. Men orsaken är inte att solen har förändrats, utan det är att solljuset inte kommer ner till jordytan på grund av luftföroreningar.
Mm. Mm.
Då är det ganska intressant när man ser den versen, en tredjedel av solens ljus och så vidare där, som Uppenbarelseboken talar om. Men det finns andra spännande saker när det gäller solen och månen som är tecken innan Jesu återkomst. Och det är Jesus själv som säger i Matteus 24 från vers 29. Strax efter de dagarnas nöd, och det är alltså den, talas om den sista tidens vedermöda, som den kallas i Bibeln, svåra tiden, skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Det är alltså när Jesus kommer tillbaka. Apostlagärningarna 2 och vers 20 står också: solen ska vandras i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och härliga. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. Och nu går tillbaka till första Mosebok kapitel 1 och vers 14. Och det här är någonting som en amerikansk pastor som heter Mark Biltz fick uppenbarat för sig för en tid sedan. Finns också på vår hemsida för de som vill läsa. Det står i första Mosebok 1 och 14. Gud sa det: var det på himlavalvets ljus, var det på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten. Det ska vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år. Och det ska vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden, och det skedde så. Gud gjorde de två stora ljusen, det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten, lika så stjärnorna. Det är alltså när Gud skapar världen och skapar solen och månen och stjärnorna. Och när man har läst, och så kanske det är för oss alla som har läst Bibeln i många år och känner till de här verserna som Jesus talar om då, att solen förmörkas och månen inte ger sitt sken, och månen ska vändas i blod som det står. Blir blodröd alltså.
Mm.
Så har man tänkt på att det är så här kosmiska grejer som händer så här, va?
Mm.
Men så läste han det här, den här versen i skapelsen där det står tecken som utmärker särskilda tider. Och det hebreiska ordet där, alltså grundtextens ord för särskilda tider, det är högtider. Är det ordet. Det betyder högtider, fester. Och då finns det högtider, de bibliska högtiderna. Mm. Vi kallar dem judiska högtider, men de är ju bibliska, det som beskrivs, just de högtiderna. Att det har med dem att göra på något speciellt sätt.
Det har med de judiska högtiderna att göra alltså.
Ja, just det. Mm. Och ordet tecken vill jag bara nämna, det är ju ganska häftigt ord det där. För att på hebreiska så består det av tre bokstäver som heter Alef, Vav, Tav. Och de har innebörden offer, spik och kors. Pekar alltså på Golgata, tecken. Vi spelar en sång här i början, det finns ett hemligt tecken.
Ja, just det. Mm.
Korsets tecken, den pekar ju på Jesu försoning, Jesu förlåtelse när han dog och uppstod på Golgata. Ordet, det är förresten också första och sista bokstaven i hebreiska alfabetet. Och vad säger Jesus? Jag är den första och den sista.
Mm.
Pekar också på Jesus. Och roten till ordet tecken, åt, som det heter på hebreiska, det är att komma. Det betyder att komma. Så det här som är Jesu ankomst, ja, att göra allt detta.
Mm.
Men då, till detta som denne Mark Biltz då fick se. För han började då tänka, kanske har det med högtiderna att göra. Solförmörkelser och månförmörkelser.
Mm.
Helt enkelt. Och gick till NASA och deras sidor och kollade upp det här. Och fick då fram att det är väldigt speciella då tider när solen förmörkas, månen förmörkas. Och det händer då vid vissa tidpunkter. Nu har inte jag det. Du kanske ska ta det först när det har hänt förut.
Har du skrivit ner det där?
Nej, jag har inte med allt här. Ja, men vi kanske kommer ihåg det här ändå så gott det går. Så
ja, det händer allt ju helt kodde så mycket det här. Vi får ta lite brottstycken då.
Ja.
När Gud handlar med judarna alltså på ett speciellt sätt så inträffar ett tecken i himlen. 1492 blev judarna utdrivna ur Spanien. Och då kom det fyra blodröda månar alltså på Israels högtidsdagar. Det är ganska sensationellt att det gjorde det. Ja. Du vet när...
Alltså en på varje högtid. Inte ja, fyra.
En
på varje högtid.
Jag trodde det var fyra på en gång.
Ja, precis, det låter så. Vet
ja.
Men och... det var det inte. Det var en på varje högtid. Sen, vissa högtider.
Sen vet jag att det hände 67. Och vad hände då? 1967 och 1968.
67, det var väl då Jerusalem?
Ja, just det. Precis. När man intog Jerusalem så blev det, man kallar ju det här för en tetrad, va? När det är fyra månader. Så då visar Gud detta tecken. Och nästa...
Vänta lite nu, vilket var visan så du vet?
Han visar dessa tecken att det inträffar...
67.
Ja, 67-68 så kommer dessa tecken i himlen med blodröda månar på Israels högtidsdagar. Det är precis som vi läste i första Mosebok 14, en signal för en samling.
Den... Men vad säger vetenskapsmännen om den här blodröda, vad är det för någonting?
Det är alltså att månförmörkelse helt enkelt, så att den blir som röd,
ja,
då,
okay.
Som blod. Det beskrivs så som blod, att den ska vända sig i blod. Det är ju inte bokstavligt,
nej.
Utan det är att månen blir röd.
Den blir röd. Alltså.
Den blir
så det är ganska naturligt egentligen. Vi tror det ska vara massa explosioner och ljus och grejer. Va? Sen är det så enkelt egentligen.
Ja. Men det hände också 49-50.
Ja, 49-50 då när Israel
judarna hade fått sitt land, Israel. Då hände samma sak.
I maj.
Ja, 48 och strax därefter sen kom fyra månförmörkelser i rad på deras högtider.
Så det är på högtiderna.
Ja, det är på högtiderna. Och det är det som är själva grejen, va? Vi läste i första Mosebok. Att det handlar om tider och stunder när alltså judarna firar sina högtidsdagar.
Ja.
Och de har ju en kalender som är 360 dagar, va? Månar eller så att 360. Och vi har ju 365 i våran gregorianska. Och NASAs hemsida, va, där kan du se exakt. Du kan ju till och med gå, eftersom Gud sätter månen och solen, de är ju exakta.
Mm.
Så kan du gå tillbaka och se exakt när det här har hänt.
Mm.
Och det märkligaste är att år 2014 och 2015 kommer det alltså att ske att det blir fyra blodröda månader på Israels helgdagar igen. Plus två solförmörkelser.
Det vet man nu alltså. Att det kommer...
Ja, det kan du gå in på NASA:s hemsida och se. Och inte nog med det, men det är jubelår 2015. Och jag vet att Bernt gillar det här. Ja, men det är ju helt
Bernt
otroligt.
Isaksson.
Ja, Bernt Isaksson, han gillar det här. Och det gör vi också. Vi tycker
du hör antagligen det här, Bernt. Jag vet att du brukar lyssna via webben här.
Och vi väntar ju på en basun. Det ska ju, en Guds basun ska ju komma, va?
Ja.
Och det står ju, alltså när jubelår inne, då får ju vi tillbaka vår arv. Ja, om vi har förlorat arvet får vi tillbaka det igen, va?
En bild på fönstret.
Och jag menar, det står ju i Lukas, när vi ser alla tidstecken som händer nu, så står det att när det sker så ska vi som tror sträcka upp våra huvuden.
Ja.
För då nalkas vår förlossning. Just. Jag tror han talar om jubelår.
Ja.
Så det ligger nog lite i den här upptäckten som Mark Bilds.
Ja.
Man kan ju inte räkna ut tiden och stunden, inte där vi sitter här och säger.
Nej,
men detta får man ha i baktanke i alla fall. För
Det säger Jesus tydligt här att ni vet inte, dagen inte stunden, men man kan se tecknen att när det här nalkas, va, då ska ni bara vänta och resa upp era huvuden.
Precis.
Så att vi känner att nu är det nära.
Ja, nu är det nära.
Ja.
Och då får man inte sova.
Nej.
Och det står på ett ställe att Herrens dag ska komma som en tjuv om natten, men det står att för er som tror, som lever i ljuset, som är vakna, kan inte den dagen komma som en tjuv om natten. Men jag tänkte bara tillägga här, det Jesus sa just här, det är ju att efter det dagarnas nöd, strax efter det dagarnas nöd, innan Herrens dag, kommer solen att förmörkas och månen vändas.
Ja.
Och det är ändå intressant att lägga märke till detta.
Mm.
För att det är ju väldigt många som vet jag sedan många år tillbaka har menat att Matteus 24 och vers 34, när Jesus har räknat upp alla de här tidstecknen, så säger han där: sannerligen säger jag er, detta släkte eller denna generation ska inte förgås förrän allt detta sker. Alltså, han menar ju där att den generationen som lever under den här tiden och ser allt detta ske, kommer alltså att få vara med om det. Då är Jesu återkomst nära.
Mm.
Och
jag vet,
om man ska se på de här tecknen, med solförmörkelsen och detta, så kommer det inte att ske mer detta århundradet.
Nej.
Jag minns inte exakt när det är, men det är långt fram i tiden alltså. Så att det är väldigt intressant ändå. Ja.
Jag vet, Don Johansson hävdar det, ni vet, Israelkännaren, Gunn Abrahamsson, som brukar jag med honom i hans sina program. Han säger just också det här med generationerna. Alltså, den generationen som ser detta, det är bland annat 1948.
Precis.
Och när Israel föds på nytt, om man säger så. Och då måste det ju vara så, sa han, att nu har det ju gått ett antal år. Och det är ju den generationen som lever fortfarande. Innan den tar slut, den generationen, så måste Jesus ha kommit tillbaka.
Ja.
Så vad skulle ni gissa på i det? Man får inte göra det, säger man. Men jag menar, handlar det om 3-4 år eller vad ska man säga? Nej, det går inte att säga så kanske.
Men det är ju just det här att det är ju vissa... Vi har ju profetierna, vi har tidstecknen som måste fullbordas också.
Jaha.
Mycket är ju på gång, va? Mycket är på gång här nu. Vi ser ju det. Världsregering, globaliseringen som Bibeln har förutsagt innan Jesu återkomst. Antikristligt.
En helt annan fråga till er, hur ni anser. Och det är detta. Varför, för det första, talar man så lite om det idag i våra kyrkor? För jag menar, det är ju faktiskt så att när jag var pojke och såg det i början av programmet, så hörde jag detta mycket ofta om Jesu andra tillkommelse. Och nu idag kan jag nästan säga att en del blir irriterade när vi tar upp det här ämnet. De tycker att vi håller på och spekulerar och vi gör så här, va? Men varför är det så egentligen? Varför blir man så irriterad? För jag menar, det är ju en biblisk, så vi tar ju fram det som står i Bibeln.
Men det är väl det här, Elvor berättade när hon var liten, va, eller mindre, att man åkte omkring med de här lakarna. Och, och man var så självsäker att då sker det och då sker det. Eller, ja, det händer då och då.
Man prickar in.
Och sen har vi nu fått då, man är söndertjatad kanske.
Ja, det kan ju vara, men det är ju ofta den unga generationen också, när de säger, va.
Men sen finns det ju många som är jätteintresserade å andra sidan.
Också, ja, naturligtvis. Jo.
Jag tror tyvärr också att det har att göra med de stora rörelser, särskilt från USA, som för in väldigt mycket företagstänkande i församlingar, så kallade församlingsbyggen.
Ja.
För dem, många av dem som är väldigt kända och påverkar stora, stora delar av kristenheten i världen, de säger, vi ska evangelisera. Ja, visst, det ska vi, det är självklart.
Mm.
Det är självklart. Men de säger ungefär att profetier, det är inte våran angelägenhet. Så påverkar de miljoner människor, miljoner kristna. Och ja, det kan jag ju bara kort nämna. Det finns också på våran hemsida, jag går inte in i detaljer, men jag hade en dröm för ett par veckor sedan, som jag förstod var profetisk. Jag hade kanske inte ens nämnt den direkt så där, eller om det inte var att vi hittade på nätet en hemsida, ett radioprogram, kristet radioprogram från Amerika. Och då var det alltså tre personer i det här programmet som berättar om varsina drömmar. Och innebörden var i precis samma som det jag upplevde i min dröm. Och vad det handlade om, det var att innebörden, tar jag då, det var att det var en katastrof. Och det kan ju vara billigt detta. Jag drömde om en katastrof. Jag drömde att vi var, Janne och jag och ett par till, var i ett hus ganska stort och ljust hus där det var ganska tryggt. Och så kom det en fruktansvärd storm. Och där är ju, finns ju bildspråk för detta med prövningar och så vidare i Bibeln. Det är bildspråk då. Och det blev en översvämning. Så en bit längre bort så var det en fruktansvärd flod, en ström. Alltså jag såg människor drogs med och det var några på någon slags flotte. De bara for iväg alltså med en väldig hastighet. De hade ingen chans att stoppa eller hindra detta. Och hela tiden i drömmen var det en man som försökte distrahera mig, upplevde jag. Att hindra att jag skulle inte vara vaksam på det som hände utanför. Det var det väldigt mycket. Och så vände jag mig om och tittade vid ett tillfälle. Och då tyckte jag hans tunga var som en ormtunga. Och sen började vattnet att stiga. Så jag började så smått närma sig där vi var. Så jag sa att nu är det dags att gå härifrån. Nu är det är inte tryggt här snart, säkert längre. Om ett tag, nu måste vi gå till en ännu tryggare plats. Och det jag upplevde i detta, det var dels alltså den allvarliga tiden vi lever i. Och vad detta nu innebär. Det var precis innan alla dessa senaste jordbävningar kom. Men jag menar, det kan ju innebära mycket detta, va? Av olika prövningar och katastrofer. Någon ville hela tiden hindra min vaksamhet. Alltså jag skulle inte bry mig. Jag skulle glömma det där som hände utanför. Och det finns sådana röster idag som höjs som att det är spekulationer, profetiska spekulationer och så vidare. Ja. Men alltså då, det är inte oss. De går emot, utan det är Guds ord. Jesus, han nämner ju gång på gång, bara Matteus 24, hans eskatologiska tal, där han tar upp väldigt mycket tidstecken och förloppet i ändå innan hans återkomst. Så bland det som han upprepar mest, det är vaka, se till och vakna. Alltså det är ju hela tiden detta att vi ska vara vakna. Vi ska evangelisera, det är vårt uppgift, vårt uppdrag och berätta om Jesus Kristus. Men vi är också uppmanade att vara vakna.
Och tänk på just Guds ord, för att vi har ju så många profetier som har gått i uppfyllelse. Jag tänker på Joel 2, alltså när det står den här andutgjutelsen som verkligen har varit. Alltså jag har just läst en hel del böcker om väckelsetider som har varit. Och det är alldeles fantastiskt egentligen när plötsligt, kan man säga, en död församling väcks till liv genom att den heliga ande faller över hela församlingen och utdelar just de här gåvorna, de andliga nådegåvorna. Och allt det här har ju hänt och det händer fortfarande, och jag tänker just på, jag börjar bli gammal nu är det dags för mig att bara få drömmar, för det står ju att de gamla ska få drömmar och syner och så vidare, va?
Det får jag, fast jag inte så gammal.
Nej, jag tänkte på det när du sa det här, men jag menar, då frågar jag mig så här, sådana saker vill vi gärna lyfta fram, va? Men när det gäller de här grejerna, alltså som vi talar om ikväll, så är det så väldigt svårt att det, jag menar, det är så många bibelställare som talar om det. Ska vi inte förkunna Guds hela ord? Jag menar, det är väl klart. Annars, varför hade Gud låtit detta finnas med om vi inte skulle iaktta det?
Precis. Men det kanske är så här att, för vi har ju fått så klart ifrån Gud alltså, att vi måste ha evangeliet i botten och sen profetierna. Det går inte bara att hålla på med profetierna. Vi måste ha evangelisationen och kärleken till människorna med, att man ska få balans. Och har du det, då blir det rätt. Ja. Och kanske man har snurrat ut, va? Så att man bara håller på med detta.
Nej, det går inte. Det gör det inte. Jan, du har någonting i beredskap, det ser jag.
Ja, jag ville säga då att Matteus 24, det säger Jesus ett speciellt tecken vi ska titta på, som handlar om ändens tid och slutet. Och då säger han i Matteus 24 och vers 15, när ni då ser förödelsens styggelse, vad det nu kan vara, stå på en plats som profeten Daniel talar om, stå på helig plats, den som läser detta bör noga lägga märke till. Och sen kommer det, då må det som är i Judén fly till bergen. Judén är ju Västbanken, alltså det område som man nu diskuterar ska dela Israel. Det är ju Västbanken, det är ju Judén.
Ja, precis.
Och då vill jag ta er med till Joels bok. Tecken i himlen verkar ju handla om församling av judarna. Och så fanns det ju något annat också på jorden, står det här i Joel bok. Och jag har nämligen sett och tänkt på en sak. Att varje gång när det är ordentliga bränder så samlas folken. För det står här, och jag ska låta, det var ju andra världskriget, kan man ju säga, det var en riktig världsbrand, FN startade då 45. Mm. Och man skulle bli ett jättestort fredsprojekt. Och vart är vi idag? Vi är nästan som en världsregering. Men jag ska bara läsa ifrån Joel 2:30 efter den där heliga andetiden. Och jag ska låta tecken synas på himlen och på jorden. Blod, eld och rökpelar eller rökmoln. Solen ska vändas i mörker och månen i blod. Innan Herrens dag kommer den stora och fruktansvärda. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. Mm. Typ på Sionsberg och i Jerusalem ska finnas en räddad skara som Herren har sagt. Bland kvarlevan som Herren kallar. Och så står det, vi har ju ofta lätt för att liksom börja en ny berättelse varför det står nytt kapitel, men så här står det sen i 3:1 då. Ty se i de dagarna och på den tiden när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, det tror jag är en andlig fångenskap. Jag tror det handlar om Israels frälsning där, som vi kan läsa om i Romarbrevet, då vet vi att vi är nära slutet, va?
Okay.
Och då står det, då ska jag samla alla hedna folk, vad pågår nu i FN? Och föra dem ner till Josafats dal. Det håller på att dra ihop så, kära vänner. Där ska jag hålla dom över den för mitt folk och min arvedel Israels skull, som de har förskingrat bland hedna folken. Och som kommer det någonting som har med dagens saker att göra. Och de har delat mitt land.
Mm. Mm.
Och det har aldrig någonsin, som från 48 i alla fall, hänt tills nu. Men nu håller man alltså på och delar Israels land. Och vi människor kanske tycker det här är jättebra, men Bibeln säger faktiskt en helt annan sak.
Mm.
Och det här är ett jättestort tidstecken för att du ska veta att Jesus kommer tillbaka. Man kommer alltså att dela Israels land, man kommer att få en mycket kort fred.
Dela Jerusalem
också. Ja, man kommer att dela Jerusalem också, men det blir nog alldeles i slutet i sådana fall. För det kommer att bli strid om Jerusalem, säger Bibeln.
Ja.
Så man kommer kanske att förskjuta förhandlingen om själva Jerusalem ända till slutet, vi får se, men det drar ihop sig i alla fall om man ska dela Israels land. Det här är ett jättestort tidstecken som sker framför våra ögon idag.
Jag kan tänka mig det, vi pratar redan några stycken om en utlösning som kan ske, för nu är det så här att Iran, de håller ju på det här med kärnreaktorn och detta, va? Nu hör man rykten om att Israel planerar faktiskt att kanske angripa det här fästet där de håller på nu att göra atomvapen och helt enkelt försöka krossa det, va? Och gör de det, så är jag säker på att det blir en utlöser de ett hat mot Israel som vi aldrig har sett förut. För att då tror jag att de kommer att samla ännu intensivare krafter för att gå emot Israel. Jag vet inte, men jag får en känsla av att det är någonting som är ganska aktuellt idag, va?
Kanske.
Men vi får se om det är en sån sak som utlöser det. Men vi ser det att de samlar sig nu för att liksom då med vapen krossa Israel, eller dela Israel. Ja, det är så mycket detta, så jag tycker att är det någon som har lyssnat nu och inte har fattat det här, att tiden är en väldigt speciell tid vi lever i, så har det inte gått in någonting, för att det är en väldigt speciell tid. Men jag tror att många människor som inte är insatta i Bibeln ändå tycker att vi lever i en märklig tid.
Mm.
Och jag då, med mitt perspektiv, jag är ju alltså då 71 år om några månader, och kan se en sån stor förändring mot när jag var barn, kan man säga. Och det visar det att våldet har ökat, och det inte bara handlar om vapen, utan det handlar om gatuvåld som jag aldrig har. Jag menar, jag har varit med om mycket saker, kan jag säga, men det som händer idag, det är någonting så märkligt egentligen, för att det handlar inte bara om våld, utan det handlar om fruktansvärda saker som händer, och våldtäkter och allt möjligt. Men tecknen, de finns här, och de är, som man kan säga så här, att vi kan hålla på här länge till, men programmet är snart slut. Men ni sa någonting här, att man kan inte bara hålla på och prata om tecken, utan vi måste också tala om att människor måste bli frälsta. Det får vi absolut inte glömma, att vi är satta att vinna människor.
Mm,
jag tycker de sista minuterna här, så tycker jag någon av er ska få säga någonting till en människa som sitter där och har hört allt detta och måste förstå att du måste lämna det till Jesus. Mm. Vad har ni att säga om det? Ni har själv erfarenhet av att få lämna sig till Jesus.
Ja, då vill jag ju säga.
Vad är det för någonting egentligen vi pratar om?
vem du ger dig åt. Du ger dig åt en kärleksfull Gud. Det ska du ha klart för dig som mötte mig i det där mörkret. Det var inga pekpinnar som kom in i mitt liv. Jag var ju värd ett annat öde. Men tänk att Gud, alltså Jesus Kristus, böjde sig till mig i denna fruktansvärda misär. Och erbjöd mig en väg. Han gör det, Gud. Han gör det in i ditt liv just nu. Du som har mörker och tvivel på att Gud finns och allting. Du ska veta att han älskar dig och han vill räcka ut sin hand till dig och greppa den och leda dig på den här eviga vägen vi har pratat om idag. Och han är kärleken, står det i första Johannes. Han älskar dig, min vän.
Jag vill säga till den som kanske var i eller är i liknande situation som jag var i, som jag berättade tidigare, att det finns alltid en väg tillbaka. Det är viktigt. För jag minns hur jag kände. Jag tyckte att jag hade liksom, ja, jag hade förstört alltihop. Och jag hade fått med mig så mycket fint i uppväxten och så vidare. Jag såg ingen väg tillbaka. Men det märkliga var att när jag tog beslutet att ödmjuka mig inför Gud och bad Jesus om förlåtelse och få komma tillbaka, så öppnas en väg, alltså. Han gjorde en väg. Det går inte att beskriva med ord riktigt, men det finns alltid en väg tillbaka. Men Bibeln säger att Gud står emot de högmodiga eller stolta, men de ödmjuka ger han nåd. Så när det gäller oss människor, vi måste ödmjuka oss inför honom. Och det kan vara svårt för oss, men när vi får förstå att han älskar oss så högt. Han vill vårt bästa. Och det är viktigt i den här tiden att allt det Bibeln talar om, allt det vi ser uppfylls av profetier och förutsägelser i Bibeln. Att tiden är kort, så är det också viktigt att vända sig till honom.
Och vi har pratat om så mycket elände just nu, så här, och det måste man göra. Tala om det hemska som händer. Men bakom allt detta, eller längre fram, så är det någonting ljuvligt som det handlar om. Jesus ska komma och det ska bli en underbar plats att bo på jorden till slut. Och det står till och med att lejon och alla de här vilda djuren, ibland kan jag säga så här, när jag ser på naturfilmer så tycker jag det är så hemskt att se när ett lejon knäcker nacken på ett vackert rådjur och säger, tänk att även det ska ta slut. Lejonen ska börja äta halm, står det. Vad säger du, Jan?
Jag tänkte säga så här att när vi pratar om tidstecken och alla naturkatastrofer och så här, så vet du, egentligen så är det en ny tidsålder som tar över den gamla. Det är ett tecken på det.
Och det måste ju ligga nära.
Ja, Jesus kommer och han har med sig en ny tidsålder. Ja. Vi går in i ett rike som inte är av denna världen, står det. Men den ska bli en verklighet faktiskt.
Jajamän.
Och det är därför den här jorden skakar, tror jag. För att det är ett tecken på att det gamla håller på att ta slut. Ja. Helt enkelt. Ja. Och något nytt kommer. Ja. Något underbart med Jesus.
Ja, det är så.
Och när vi tror på honom, då längtar vi efter att han ska komma. Jag gör också det, precis som du, när jag tittar på djur- och naturprogram och vi är fågelskådare och fotar mycket fåglar och så här. Och det är så mycket hemskt också i djurvärlden och så här, va. Och då tänker jag ofta, man ute i naturen så här, åh, Jesus, kom snart. Upprätta skapelsen som du har lovat.
Ja, visst.
För det kommer att bli underbart.
Oj, oj, oj.
Så vi ska inte känna frukt, att vi ska, som det står, lyfta upp våra huvuden. Snart nalkas vår förlossning och man behöver inte frukta när man tillhör Jesus. För Gud har kontroll över allt detta. Allt som skakar och allt det som ligger framför, som vi förstår kommer, måste komma. Men Gud, han har ändå kontroll över allt.
Det ska bli
och det finns inget som är så tryggt som att tillhöra honom.
Jag kommer ihåg att Frank Mangs berättade en gång att han satt på en bänk, jag tror det var Filipstad om jag minns rätt nu. Och plötsligt sätter sig Jesus bredvid honom. Han såg honom inte, men han bara visste det. Och så samtalade han och Jesus. Och så säger Frank Mangs Jesus säger att, ja, herre, det här med gator och guld, det är vackert, men jag skulle hellre vilja ha gröna ängar. Och då ler Jesus åt mig, säger han, och säger att, ja, men det finns ju det också, säger han. Så jag menar, vi kan nog bara med vår fantasi ana någonting av vad som kommer att hända. Det blir en härlig tid. Så att det är det Jesus vill. Och Gud, han älskar oss allihopa. Och då ska jag läsa det här klassiska stället till dig, du som lyssnar och undrar. Och det står i Johannes evangeliums 3 kapitel. Ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen. Människosonen, alltså det är Jesus som är i himlen. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Alltså upphöjelsen, det var ju faktiskt han blev uppe på ett kors och dödade det för våra synders skull. Och så kommer de här kända verserna. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Alltså det var det som du sa här, Jan, att du, allt det gamla blir ju utplånat och det är någon märklig händelse, det som man känner rakt in i hjärtat det här, va?
Ja, det är en levande rättfärdighet, alltså frikännandet, det känns, det upplevs.
Ja, ja. Och ni såg den här gamle mannen på så, det här hemmet ni var på nu. Mm. Ni kunde se det, du såg det i Elvor och du kände det.
Ja, jag upplevde det så starkt alltså.
Ja. Sen är det så här när vi pratar om frälsningen att vi upplever det olika. Mm. En del de upplever en sån, det är som om hela himlen sänker sig ner. Och jag minns när jag lämnar mig till Gud här i Smyrnakyrkan där vi sitter idag faktiskt, i deras studio. Så var jag mer rädd och skakad, för jag skulle gå till den här kyrkan som jag visste jag var med som barn. Och jag gick dit på darrande knän, för jag tänkte, oj, men jag visste vad jag skulle göra. Och det var ett möte, ett kvällsväckelsemöte med mycket folk, och jag kände mig väldigt liten och omtumlad, måste jag säga. Och när Georg Gustafsson, den gamle pastor och evangelisten, bad för mig, så kyrktaket höll på att lyfta sig, så var jag inte alls påverkad av någon frälsningsupplevelse. Jag var jätterädd. Mm. Och så ropade han ut över hela församlingen sen när jag reste mig upp att nu har den förlorade sonen kommit hem, så jag höll på att svimma av och rädsla. Men dagarna gick. Och sen upplevde jag, det har hänt något här inne, Ove. Det har hänt något här inne. Jag bara ser nytt på, helt nytt på tillvaron. Och det är så man kan uppleva olika.
Ja.
Nu ser jag att tiden har gått fort här. Vi ska lyssna på den sista sången. Jag tackar Elvor och Janne för en fantastisk kväll här. Och det var så mycket att ta vara på.